Välkomna till Harrisons dramatiska historia.
Nu inleds den femte säsongen av podden Harrisons dramatiska historia. Följ med Dick och Katarina i historien om högmedeltiden.
För idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa.
Harrisons dramatiska historia hör du på www.historia.nu eller där poddar finns.
Hur är vägen, gamla Schmittens son? Hur är vägen, vår gamla Schmittens son?
Alltså, jag menar inte att Bellman egentligen var ointelligent, men det, det som fattas är på något sätt omdömet hur man ska uppföra sig, och det gäller både personligen och litterärt. Han förstår inte riktigt var genregränserna går i litteraturen, vad som är lämpligt att skriva var. Han kan skriva en hyllning till den unge kronprinsen där Bacchus är full. Och det, ja, men det är jättekul, en bra dikt. Men sånt skriver man inte till en tonårig kronprins.
Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Carl Michael Bellmans betydelse för den svenska vistraditionen går inte att överskatta. Född in i en välsituerad ämbetsborgarklass gick Bellman från lovande ung ämbetsman till en omtalad visdiktare och underhållare med stöd ända upp från Gustav III. Nästan lika kända som nationalskalden själv är karaktärerna som befolkade hans Fredmans epistlar och dryckesviser. Här hittar vi den alkoholiserade urmakaren Jean Fredman, musiken Movitz, korporal Molberg och den prostituerade Ulla Vinblad tillsammans med gestalter hämtade från den bibliska, grekiska, romerska och fornordiska mytologin. Adelskap var aldrig aktuellt för Bellman eftersom han hade svårt för att veta var gränserna gick i de finare salongerna. Hela hans vuxna liv präglades också av allvarliga ekonomiska problem. Välkommen Carina Burman. Välkommen.
Tackar.
Du är författare och litteraturforskare och oavlönad docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med boken Bellman, biografin. En ganska kaxig titel, va?
Jajamän.
Ja, du sitter också i styrelsen för Bellmansällskapet.
Ja, jag har suttit där i drygt 25 år så att jag börjar vara van vid det.
Ja. Så Bellman har följt med dig då i princip hela din yrkeskarriär, eller?
Ja, jo, men jag håller på med 1700-talet länge och då blir man... Det är väldigt svårt att komma ifrån Bellman om man är inne på 1700-talet. Mm,
mm. Hur skulle du beskriva Bellmans familj?
Han kommer från en högre ståndsfamilj, alltså... vad vi idag skulle kalla övre medelklass. Mm. Stor familj. Han var äldst av 15 eller 21 barn. Av vilka 7 blev vuxna.
Ja.
Och han föddes på Söder i Stockholm. I ett stort hus vid Maria kyrka. Det hette Stora Daurerska huset. Och det var alltså ungefär lika stort som Tessinska palatset.
Var det ett palats eller vad ska man säga? Nej.
Det var ett väldigt stort hus. Mm. Och ett problem när man pratar om Bellman är att man kommer hela tiden in på Stockholms historia och Stockholms topografi. Till det här huset hörde det en park som gick till andra sidan Mariatorget. Det vill säga Mariatorget fanns ju inte då. Så de hade en enormt stor park. Och om man säger lika stor som Tessinska palatset, man kanske inte kan relatera till det, men man tänker palats, det var stort. Det var inte som ett stort slott, men det var väldigt stort. Och där bodde de hemma hos hans farmors mor. Fram tills han var ungefär 4. När de flyttade till lilla Daurerska huset. Lilla, ja, det beror ju på hur man ser på det här. Det var 11 rum. Men alltså, han kommer från... ganska välbärgad bakgrund. Mm. Hans morfar var kyrkoherde i Maria församling. och bodde då, den familjen bodde tvärs över kyrkogården, så han hade nära till morföräldrarna. Farföräldrarna var döda sedan länge. Sen så undervisades han av informatorer, privatlärare. Så han gick inte i skolan.
Så han fick en bra utbildning?
Han fick en jättebra utbildning. Och när han var 14 ungefär, så han säger att han hade en febersjukdom och så började han tala vers när han yrade. Och föräldrarna skulle då bestämma sig för att när gossen ska bli poet.
Men låter inte det här som en skröna?
Det låter definitivt som en skröna. Bellman har skrivit en liten självbiografi på, den är alltså bara på några sidor. Och nästan allting är fel. Nästan allting man kan kolla är fel. Och han tar fel på årtal och alla möjliga saker.
Är det här precis innan han, när han är sjuk och är på väg att dö när han skriver den här?
Ja, det är knappt ett år innan han dör. Men jag tror också det är så att han vill berätta en bra historia. Men i varje fall, han får en informator som är väldigt duktig på poesi, det vet vi. Han heter Ennes, kom från Skåne. Och Ennes undervisar honom i litteratur och språk. Och nu var det här jätteviktigt för män i Bellmans ålder, under Bellmans tid, att kunna. För alla ämbeten en man kunde få var beroende av om man kunde uttrycka sig väl. Och därför var det många som författade i ungdomen för att liksom meritera sig för ett bra jobb.
Det var naturligt att skriva.
Det var helt naturligt, ja. Och när Bellman är då i tonåren, 15-17 ungefär, så skriver han gör han ett antal översättningar från franska och tyska. Och det är inga korta skrifter, utan det är alltså hela böcker. Och de här publiceras ganska snart. Och vi har datumen eftersom de har gått igenom censur. Vad menar man, fortfarande hade censur i Sverige?
Så att han visade väldigt tidigt alltså att han kunde skriva alltså.
Ja, det gjorde han. Så vi talar om ett ovanligt långt författarliv, kan jag då säga, 40 år. Från 15 års ålder tills han dör vid 55. Mm.
Men den övre medelklass vid den här tiden, det var en skriftlig kultur egentligen. Så det var inget konstigt att han höll på att skriva dikter.
Det var inte dugg konstigt.
Och inte heller att han behärskade flera språk eller sånt.
Det som kanske är konstigt är att han behärskar moderna språk. Han verkar ha bra koll på franska och tyska. Tyska tror jag att det möjligen talades i hemmet. Att hans pappa hade tyska som första språk. Italienska verkar han ha lite hum om. Men han verkar inte ha studerat latin särskilt noga. Vilket var någonting som män annars gjorde. För det krävdes för universitetsstudier. Bellman läste 2 månader på Uppsala universitet.
Varför blev det så kort tid i Uppsala egentligen?
Ja, man vet inte.
Men vad?
Men det konstiga är egentligen att han åker dit, för vid det laget så har han fått en anställning på Riksbanken, så han har ett jobb. Men han åker till Uppsala och han brukar säga att han studerade en termin där, eller att han har fått lärdom vid Uppsala akademi, så att det blir lite så här flytande. Men han kom i november. Och i januari är han definitivt tillbaka i Stockholm.
Ja, men man vet inte varför han gjorde det, var så kort tid egentligen.
Jag tror att han gjorde det för att kunna skriva det på sitt CV. Han refererar väldigt ofta till det. Och vi har inga som helst bevis för att han verkligen åhörde någon föreläsning.
Nej.
Han verkar ha fått en del kompisar.
Men var det just man kom från hans klass vid den här tiden, var det vanligt att man läste på universitetet eller var det ovanligt?
Det var väldigt vanligt. Ja. Så det är egentligen konstigt att han inte läser längre. Och hans farfar var retorikprofessor i Uppsala. Så det finns alltså en tradition i familjen, även om farfadern var död sedan länge när Bellman föddes.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Du har ju nästan beskrivit honom någon gång som lite, jag vet inte, korkad kanske fel ord. Eller alltså, du verkar inte tycka att han är så smart ändå. Eller?
Nej, jag tycker inte han är så smart.
Nej. Men han behärskar ju ändå flera språk och är väldigt väl på att skriva. Men vad är det som brister då? Alltså?
Alltså, jag menar inte att Bellman egentligen var ointelligent, men det som fattas är på något sätt omdömet hur man ska uppföra sig, och det gäller både personligen och litterärt. Han förstår inte riktigt var genregränserna går i litteraturen, vad som är lämpligt att skriva var. Han kan skriva en hyllning till den unge kronprinsen där Bacchus är full. Och det, ja, men det är jättekul, en bra dikt. Men sånt skriver man inte till en tonårig kronprins. Och när han ska skriva en opera så får han liksom inte till det här med ämnet. Han ska skriva om en fiskarby, har han fått för sig. Men operor handlar inte om fiskarbyar vid den här tiden. De handlar om kungar och gudar.
Men kan man inte bara säga att han är gränsöverskridande här?
Eller lite dum i huvudet. Ja, men problemet är ju att det inte lyckas. Han lyckas vara gränsöverskridande i Fredmans epistlar. För det är någonting helt unikt. Men han verkar alltså ha problem med vissa litterära och sociala gränser.
Ja, men och, är det sociala koder? Eller?
Ja, precis. Hur man ska klä sig, vad man ska göra. Men dessutom har de väldigt, väldigt stora penningproblem.
Mm. Men var inte det vanligt att man hade det vid den här tiden?
Det var väldigt vanligt att man levde på lån.
Ja.
För att hela ekonomin är uppbyggd på att man lånar pengar i de här klasserna. Männen får inte någon tjänst, eller de får inte en avlönad tjänst, för de blev ganska vuxna. Så då lånar de under tiden. Bellman lånar redan när han är över tonåren, vilket är intressant för han är inte myndig. Men sen brukar man ordna sig när man blir lite äldre. Det gör inte Bellman, utan han fortsätter att leva på lån. Han tar nya lån för att betala de gamla lånen, eller han låter bli att betala de gamla, och han håller på att fibbla med det här. Det är några perioder när han är så nära konkurs, så han måste försöka styra upp sig. Men han verkar på något sätt inte förstå det här med pengavärde och också även här, vad som förväntas av honom.
Jag menar, man, även idag så kan man väl säga att man i sitt liv har stött på en och annan människa som kanske, jag menar, det är inget fel på intelligensen, men de, vad ska man säga, de har svårt att hantera det liksom dagliga, vardagliga livet lite. Det, är det lite så man kan se på Bellman? Eller?
Ja, det skulle man kunna säga.
Det här är som en normal människa gör, betalar sina räkningar och går upp på morgonen, och, eller?
Mm, precis, och kommer ihåg när man ska gå på möten och sånt där. Och,
ja.
Och jag vet inte om Bellman hade problem med möten, men just såna här saker, ja, det verkar inte riktigt
men klara inte, av. Men är det inte lite drastiskt att ändå beskriva honom som korkad? Jag menar, han måste ju, någonstans är han väl ett geni?
Jo, det är han. Han är definitivt ett geni.
Ja, men det är väldigt sidan, begränsat, hans geni.
Jo, men han är fullkomligt fantastisk författare. Jag tycker han är Sveriges största författare någonsin. Han är ju underbar vad det gäller musiken. Han stal ju många melodierna, vilket var vad man gjorde. Men han anpassade dem till sina egna texter. Han komponerade uppenbarligen en del själv. Han tecknar ganska okej också. Så alltså den konstnärliga ådran är det inga som helst fel på. Men samtidigt så är det då någonting som blir lite skev där.
Han har svårt att få ihop det.
Ja. Och det kanske är så att det går för mycket saker i huvudet på honom hela tiden, så han inte bryr sig om petitesser som hur man ska uppföra sig, att man ska betala sina skulder och sånt. För det är alltså en intressant sak, nämligen att Bellman har så nära till versen, till versformen. Medan folk som du och jag tänker på prosa, så verkar Bellman tänka på vers.
Det kommer alltid en vers ur honom, eller?
Ja. han verkar lättare att skriva versen och skriva prosa. Till och med när hans lille son låg dödssjuk skrev han ett brev till läkare på vers. Det verkar alltså vara det första uttrycket som kommer för honom.
En sak som är lite fascinerande med Bellman tycker jag, det är ju hur han kan få jobb på Riksbanken trots att han uppenbarligen är väldigt dålig på siffror.
Jo, men hans morfar hade ju känt folk där.
Ja. Det är ren nepotism.
Ja, det är ren nepotism.
Ja.
Det är alltså nästan tjänstefel att anställa den här killen. Han går igenom en examination och han är väldigt dålig på det han förväntas göra. Man märker hur de bara vrider sig över hur dålig han är. Jag vet ingenting verkligen.
vad är det för typ av tester som han då fallerar i här?
Ja, men skilja på täljaren och nämnaren till exempel.
Ja.
Och de försöker gå in på bokföring som han ju då ska kunna. Han har uppenbarligen pluggat bokföring, men han begriper inte. Och det slutar med att de godkänner honom, men säger du kanske ska läsa på lite mer.
Ja. Men var det så här det funkar på den här tiden, att det var snarare kontakter än duglighet? Så?
Kontakter var ju bra, men det här var nog ett ovanligt hemskt fall skulle jag vilja säga.
Ja. Men hur gammal är han då när han börjar jobba på Riksbanken?
17.
Ja, relativt, ja, eller han är ju ung.
Ja, han är ju ung, visst.
Ja.
Han är alltså i gymnasieåldern.
Vad är det för tanke, vad är det han ska jobba med där, vet man det?
Tanken är väl att han ska komma till något större ämbete där, men till en början är det väldigt mycket avskrifter och sådana saker.
Men när sker, jag menar han har ju börjat skriva poesi tidigt och dikter och göra översättningar väldigt tidigt i livet. Men när skulle du säga att han går ifrån att vara en ung ämbetsman till att bli en visdiktare och en underhållare?
Ja, jag tror man kan prata om två olika perioder när det här börjar komma igång. 1763 när han sätter sig i skuld och far till Norge, då har han också varit och dansat mycket på börshusbalerna. Och då skriver han ett antal dikter där han börjar hitta något som man känner igen som Bellmans ton. Med mycket röster och såna här saker, folk som pratar. Sen så har han då den här perioden när han möjligen är i Norge, bor hos föräldrarna ute på landet. Båda föräldrarna dör 1765, alltså när han är 25.
Men han bott hemma hos föräldrarna egentligen till dess?
Ja, han flyttar till Stockholm 64 och har fått ett nytt jobb. Men han får kontakt med en man som heter Anders Lisander, som möjligen är kompis till hans pappa. Det är lite oklart. Han är jämngammal med pappan ungefär. Och Anders Lisander var mycket litterärt intresserad och hade startat en salong där Bellman nu blir huvudattraktionen.
Vad innebar bara att ha en salong vid den här tiden?
Ja, om man tänker sig en litterär, man har litterära framträdanden, även musikaliska framträdanden.
Men i hemmet då?
Hemma hos sig, ja. Och det är alltså då det är bra att bo stort. Det funkar inte om man bor i en tvårummare. Och Anders Lisander bor i ett stort hus där Medborgarplatsen ligger idag i Stockholm. Och där har han också en stor salong i övervåningen där man kan ha såna här framträdanden. Bellman har då börjat att härma ljud. Han har börjat göra sig ett namn som imitatör. Han kan härma ljudläten. Han kan härma röster, han kan härma instrument och såna här saker. Och han inrättar en sorts låtsasorden. Den här hemliga sällskapsordnarna var ju jättepoppis vid den här tiden. Och Bellman instiftade en sån på låtsas, en fiktiv orden som heter Bacchiorden. Och medan man var tvungen att ha gjort alla möjliga upphöjda saker för att komma i en vanlig orden, så var man som medlem i Bacchiorden tvungen att ha legat plakat i rännstenen minst två gånger.
Med vittnen också dessutom.
I vittnens åsyn, ja.
Ja, just det.
Precis, för att en gång kan hända vem som helst, antar jag är tanken bakom detta. Och han gör ordensritualer med processioner och initiationsreceptioner när man tar in nya medlemmar och körverk och alla möjliga saker för den här orden som han spelar upp lite grann med hjälp av goda vänner och ibland även...
Men det är en fiktiv orden.
Den, precis, den är påhittad. Ja, ja. Han lånar namn från försupna ämbetsmän som han sen liksom gör nya gestalter av. Och det här blir enormt omtalad och folk kommer till Lysander för att höra Bellman. Och man kan ju tänka, se det som en sorts teaterframträdanden.
Fast den är musik alltså.
Med mycket musik, ja. Mm. Och han spelar och sjunger själv, konstateras det. Och just det här att han ackompanjerar sig själv tycks ha varit lite remarkabelt. Mm. Det verkar som man inte gjorde det så mycket.
Utan man hade komp eller?
Ja, precis, man hade någon annan som spelade och så sjöng man. Mm. Men icke så Bellman. Och vi vet väldigt mycket om den här orden för att Lysander gjorde avskrifter av allting som framfördes i hans salong. Och skrev vem
han
som
hade... Han satt och antecknade på kvällen.
Han satt och antecknade. Mm. Och riktigt hur det här gick till vet vi inte. Det är möjligt att han stenograferade, eller om han lånade efteråt, eller om han fick dem att sjunga upp dem. Och det är inte bara Bellman utan många andra. Och man sjöng även dikter av författare som inte var levande. Och antagligen hade man någon sorts allsång och så åt man middag efteråt. Men 1770 noterar han i mars Fredmans epistel. Och det är den som nu är Fredmans epistel nummer 5. Tanken är då att man ska... Det är en parodi på Bibeln, på Paulus epistlar. Så att Fredmans epistlar börjar som en bibelparodi. Finns bara en till en början.
Men det var, fick man göra sånt, parodi på Bibeln?
Jo, ja, det fick man.
Det fick man,
ja. Jean Fredman hette en urmakare som dog 1768. Försupen. Och då skrev Bellman en begravningsvisa över honom, en skämtsam begravningsvisa. Så där dyker han upp först i Bellmans värld. Och i och med att Jean Fredman dör så föds alltså Fredman i Fredmans epistlar. Och 2 år senare börjar Bellman skriva Fredmans epistlar. För på sidan efter Fredmans epistel så har Lysander antecknat Fredmans andra epistel och då lägger han till första över raden på den första. Så under 1770 skriver Bellman 25 epistlar. Så uppenbarligen blir han helt tagen av den här idén. Och de lämnar ganska snart bibelparodin och blir någonting helt annat. De blir de här bredmålningarna av Stockholm.
Det är ganska mustiga berättelser.
Väldigt mustiga. Och där fyllon och prostituerade samtidigt är gudar och gudinnor.
Vad jag förstått så ibland förekommer ju liksom någon slags missförstånd att Fredman skulle vara Bellman, men det vet jag att du vänder emot.
Ja, jag vänder mig väldigt starkt emot det. Bellman kom från en helt annan miljö, han umgicks i helt andra kretsar. Han lånar de här namnen för att det var personer som var bekanta i stan.
Det här var inga av de här som befolkar Fredmans epistlar. Det är inga av dem var vänner till Bellman egentligen.
Nej, de var inte vänner till Bellman. De är vänner till varandra i epistlarna. Epistlarna är ett litterärt verk.
Mm, men de flesta har existerat, eller alla har existerat det?
De flesta har existerat. Jag är inte helt säker på att alla har existerat. Det finns ju ganska många.
Ja. Varför fångar han upp de här olika individerna då?
Det blir, 1700-talet tycker om att man får en sorts dubbelexponering. En sådan får man i att Bellman plockar melodier och så sätter han text till dem. Och den här texten är ofta helt annorlunda än den text som var till den ursprungliga melodin. Som till exempel i en av sångerna Back i orden, parentationen över brännvinsbrännaren i Lundholm. Där han pratar om hur ful och äcklig Lundholm är och liksom hans luktar brännvin och om någonsin din maka skulle kysst på din haka och hon blivit full. Men ursprungstexten till den melodin handlar om en vacker ung flicka på 15 år som man så gärna vill kyssa.
Så det finns väldigt mycket så här skämt som vi inte hänger med i då egentligen.
Precis, det blir liksom den här...
För det måste vara otroligt roligt om man hör det här för första gången och känner till den ursprungliga visan.
Och det tror jag är samma sak med gestalterna i Fredmans epistlar. De vet då att Fredman var en fyllbult. De vet att Movitz är på dekis. Och sen så träder de upp och får det här språket. För naturligtvis talar de ju en sorts talspråk. Men samtidigt är de så nära den litterära världen. Det är ju... Den antika gudavärlden finns där också.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det finns ju ganska levande berättelser om hur det faktiskt var att se honom uppträda. Skulle du kunna beskriva hur det var? Om vi satt med där hos Lisander och tittade på ett uppträdande här eller ett senare uppträdande, vad fick vi uppleva?
Ja, alltså vi fick uppleva en, vad ska man kalla det, en sorts blandning mellan singer-songwriter och ståuppare.
Mm. För det var mycket humor i allting.
Det är väldigt roligt. Bellman är bra på humor. Senare, i Fredmans epistlar, så finns det ju en sorts dubbelhet. Saker kan vara roliga och sorgsna samtidigt. Så när Fredman ligger i rännstenen utanför krogen Krypin. Han är ju rätt komisk, men samtidigt är det jättesorgligt. Mm. Och det var en ung poet som hette Johan Gabriel Oxenstierna som såg Bellman den 4 december 1769. Och då var det just den här bränningsbrännare Lundholms begravning som spelades, framfördes. Och han säger då att Bellmans sång och gester är oförlikneliga och att han är en mästare på att spela på det som han själv kallar sitra, cistern. Det är alltså en sorts mellanting mellan luta och gitarr skulle man kunna
men
säga.
Men låter det som en luta eller?
Det vet jag faktiskt inte. Jag tror det låter ungefär som en luta. Han spelar också på en citrinchen som han ärvt efter sin farfar. Som alltså är ganska liten. Den är alltså ukuleleformat ungefär. Låter inte som en ukulele kan jag vara rätt säker på. Men jag har inte hört den spelas. Den finns kvar. Parentes. Och Oxenstierna är helt betagen. Oxenstierna är då 19 år gammal så att han är naturligtvis rätt lätt imponerad. Men det här var inte vad han hade väntat sig. Han har uppenbarligen tänkt sig någon sorts enklare spexande. Och sen så möter han detta som han med en gång fattar. Det här är genialiskt. Det här är inte som litteratur brukar vara eller som framföraren brukar vara. Men det är någonting alldeles otroligt.
Och då är han poet själv. Så han har ändå känsla för det här med att skriva poesi. Och sånt. Mm.
Oh ja, han är poet och han är uppvuxen i en poetisk miljö. Hans morbror är en känd poet som heter Gyllenborg. Så att han har liksom koll på sånt här. Mm. Så han går hem och lägger sig. Och så kan han inte sova på natten för han ligger och skrattar. Så han går tillbaka till Lisander 2 dagar senare och hör Bellman igen. Och tycker att det här var bara mest fantastiska någonsin.
Det var, alltså när jag läste det själv första gången, det här just att han ligger på natten och inte kan sova för det var så roligt. Jag menar, jag tror inte ens... Har man varit med om det själv någon gång, att man har varit med om något som var så roligt så att man inte kan somna efteråt?
Nej, jag tror inte det.
Så att han måste vara, men var han alltid så här bra då, eller liksom, det kanske var hur utvecklade han, ja, men han blev ju ganska sjuklig och så med tiden, ja. Och kanske
vi har ju inte
också.
Så många ögonvittnesskildringar. Vi har en från hans sista höst där han är hembjuden till en adelsfamilj. Och det är helt uppenbart att de har bjudit honom för att han ska underhålla. Och han är lite sur, han vill inte sjunga. Och de försöker truga honom, och till slut så försöker då en av gubbarna supa honom full. Och då sjunger han en väldigt sorgsen visa som handlar om kriget som nyligen var. Ett slag där en bekant till en i församlingen har blivit dödad, och alla börjar gråta. Det är jättesorgligt. Och de säger, nej, det ska inte vara några liksalmer här. Sjung någonting roligt. Och då börjar han då med sina paradnummer. Han sjunger Fredmans epistlar. Han härmar en orgel, en gammal klockare som spelar på en orgel som piper och låter illa.
Men han uppträdde hela sitt liv. Han dog ju, det kanske inte var så ungt på den här tiden att dö när man är 55, eller...
Alltså det var ju inte gammalt.
Nej, han skulle...
Man blev ju i allmänhet mycket äldre om man hade klarat sig upp till 20 års ålder någonting.
Ja.
Så
han dog ju ändå i förtid, får vi säga.
Och han var uppenbarligen väldigt sjuk under 90-talet. Han dog i lungsot, tuberkulos. Men han hade gikt och andra sjukdomar, så att han var nog ganska illa däran.
När vi snackade om Fredmans epistlar här, så sa du att det här var ju inte hans kompisar, karaktärerna i Fredmans epistlar. Men vilka människor umgicks han med då?
Han umgicks med, först då med andra unga ämbetsmän, som alltså sina arbetskompisar, med andra författare. En nära vän hette Kexell, var framförallt dramatiker. Men de samarbetade också med en sorts humoristisk tidning som heter Vad behagas, som inte gick särskilt bra. Mm. En nära vän var Elis Skröderheim, kungens rolighetsminister, som ofta hade en ganska viktig politisk roll.
Rolighetsminister?
Ja, han roade kungen, men han...
Hade han ministrat i det, kungen?
Alltså? Nej, det var lite mer bildligt.
Ja.
Men Skröderheim är... Han var lekkamrat med kungen när han var barn, eftersom hans pappa var lärare till kungen. Och han är hela tiden väldigt nära Gustav III. Han var uppenbarligen en extremt trevlig person. Bellman umgicks med Sergel.
Men var Bellman trevlig då?
Ja, Bellman var helt klart trevlig.
Ja.
Han verkar vara jättetrevlig.
Det är en man man gärna skulle dricka några stort öl med. Alltså. Ja.
Han umgicks med Sergel och konstnärer. Det verkar som han i slutet av sitt liv hellre umgås i rena konstnärskretsar. Men det är ganska mycket ämbetsmän. Sen gillade han intelligenta kvinnor. Bland hans vänner märks Anna Charlotta von Stapelmor, som senare gifte sig med Skröderheim. Och han var uppenbarligen kär i henne. Men de fortsätter att vara vänner även efter att de har gift sig med andra. Båda två. Och jag hittade ett brev från henne där hon skämtar med honom. Plötsligt så ser man deras jargong. Hur de pratar med varandra. Och det är ju väldigt roligt. Inte så ofta man möter det. Och det finns inte så många prosabrev från Bellman och inte så många brev till Bellman. Så det här var väldigt skojigt. Och hon kallar honom för Bella.
Hon kallar honom för Bella
för att han är hennes knähund. Och han har faktiskt skrivit en dikt där han tittar på sina ben. Jag ser på mina ben, så räknar jag dem. 4. Då har förvandlats från poet till knähund. Men i slutet av sitt liv så umgicks han också med ett antal kvinnor. Ungefär samtidigt. Som... var kompisar till honom. I vissa fall så umgicks han också med deras män. Men han verkar ha tyckt om intelligenta kvinnor och sitta och prata med kvinnor.
Mm. Men hade han massa älskarinnor och så också? Ja, han giftes ju relativt sent i livet.
Ja. Man vet inte. Han var förlovad med Lisanders dotter Inga. Men ja, det tog slut. Oklart varför. Om han hade mera långvariga älskarinnor, det vet man inte.
Borde... Är det inte konstigt att vi vet så lite om Bellman med tanke på hans produktion?
Det är jättekonstigt. Det är...
Och folk måste ju... Jag menar, jag föreställer mig om jag hade varit kompis med Bellman så hade jag skrivit om honom.
Mm. Det är väldigt konstigt. Han var ju så pass känd i sin samtid. Vi vet så väldigt lite om honom. Så det är märkligt. Alltså, väldigt mycket av det som vi kan få fram är sånt vi kan få fram om vem som helst från den här tiden. Sånt som står i kyrkoböcker och taxeringslängder och såna här saker. Vi har väldigt få personliga brev till exempel. Han skriver versbrev till vänner. Men då leker han alltid med masker. Han är alltid någon annan, han är någon annanstans.
Mm. Han vill egentligen inte bli att folk ska veta vem han är, känns det så.
Nej, alltså på något sätt så är det så att Bellman föredrar att existera bakom masker. Olof Lagercrantz har ju sagt att han sjunger för oss med halvt bortvänt ansikte. Och jag försöker vrida honom fram så vi kan se honom i ögonen. Det är en av de viktiga sakerna jag försöker göra med min biografi. Men han är svår att hitta.
Ja. När skulle du säga att han är som mest Bellman då?
Jättesvårt. Jag menar, vad är en människa? Det finns ju en del såna här väldigt personliga saker som man hittar. Han har skrivit i familjebibeln till exempel när barnen föds. Och det känns väldigt personligt och djupt känt. Alltså glädjen över att frun är genom graviditet och förlossning och att få hålla både henne och det lilla barnet i sin famn och sådär.
Ja, precis innan du kom hit så lyssnade jag på den här, vad heter den? Gustav Skål. Mm. Och blev, vad ska jag säga, lite förvånad över den otroligt devota tonen mot Gustav den tredje, den här.
Oh ja.
Kungen då som precis har genomfört en statskupp och avskaffat frihetstiden och infört en diktatur, får vi väl ändå säga.
Nej, alltså det är ju inte riktigt diktatur. Nej. Än. Diktatur inför han väl i och med förenings- och säkerhetsakten i slutet av 80-talet.
Aha.
Ja, Bellman var devot. Han var kungatrogen. Det var inte alla samtida författare, minsann. Man får ju... Alltså det säger naturligtvis så att man... Det var bra att hålla sig väl med kungen om man var författare, för att han kunde göra väldigt mycket för en.
Jo, men det här är ju väldigt devot, måste jag säga, den här... Gustav Skål, det skymmer ju lite hans geni, tycker jag ändå, att skriva den här typen av låt.
Alltså, Bellman var ju helt för Gustav den tredje.
Ja.
Det...
Varför var han så mycket för Gustav den tredje då?
Alltså, dels för att Gustav den tredje var för Bellman, men, men när den här skriver han skriver den faktiskt inte då vid statskuppen, vilket man ofta trott, men den är skriven tidigare. Okej. Samma vår då, Gustav har ju blivit kung redan. Man sjöng ofta skålvisor. Man sjöng ofta skålvisor som
men det var kanske inte konstigt att skriva en,
nej, det är inte konstigt.
Visa till kungens,
nej,
man, lov på den här tiden.
Man är sån, alltså. Man skriver devota hyllningar. Även om man inte tycker om kungen och är kunglig poet, så skriver man devota hyllningar. För att man vet på vilken sida man har smöret på brödet. Och... Så det är egentligen inte konstigt. Men till skillnad från en del andra av samtida poeter, till exempel Källgren, så var Bellman verkligen royalist.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Vet man när han träffade Gustav III första gången?
Det är ganska kort efter statskuppen. Alltså Bellman hade skrivit den här. Kungen genomförde.
Och det var innan statskuppen?
Ja, precis. Den hade till och med tryckts innan. Och 19 augusti 1772, kungens statskupp. Då ska vi tänka att det har då varit, innan Gustav III kom till makten, var den ganska tråkig, gammal kung som var likgiltig för allting. Adolf Fredrik var inte intresserad av att regera, han var inte intresserad av kultur, han var inte intresserad av någonting överhuvudtaget. Han ville bara slippa det och få vara i fred. Mm. Och så istället så får man den här unge, kvicksilveraktige kungen. Alltså Gustav III var ju 26 år gammal, 1772. Han är mycket ung. Och han vill saker, han är internationellt intresserad. Han var i Frankrike när han fick budet om att han blev kung. Hans morbror var Fredrik den store i Tyskland. Så att han har band till det internationella på ett sätt som hans pappa inte hade. Han genomförde den här statskuppen.
Vad innebar en statskupp i den här tiden? Vad var han gjorde egentligen?
Han ändrar konstitutionen kan man säga.
Mm. Bort ifrån den här friheten.
Det är en liten revolution.
Ja.
En revolution av en kung.
Han ökar sin makt.
Precis, han får ökad makt. Och det han egentligen är ute efter är att bli av med adelsväldet. För han känner hela tiden att adeln är hans konkurrenter. Och det blir, han blir mycket mer rädd för adeln ju längre fram han kommer. Men i alla fall, 1772, augusti. Kungen har genomfört sin kupp. Folk samlas här och var i Stockholm och är royalistiska och tycker att här händer någonting, det är spännande. Och på Skeppsholmen, där ju då flottan låg, så samlas ett antal människor, officerare. Bellman var där för han kände folk. Och de vill sjunga något. Han säger, jag har låten, börjar öva den. Och så kommer admiral Tersmeden och säger att kungen kommer faktiskt komma hit senare ikväll. Så då försöker de liksom lära sig det här för att det ska låta bra. Och så kommer kungen ganska sent på kvällen ridande och kollar läget. Och när han rider därifrån så följer de efter honom och sjunger Gustavs skål. Gustav vänder sig om och säger tack för skålen. Och dagen därpå frågar han Tersmeden vem som hade skrivit den vackra skålen igår aftons. Och Tersmeden säger stadens poet herr Bellman.
Mm. Sannolikt kände kungen till honom redan innan det.
Antagligen, men där tar Bellman på något sätt steget in i kungens beskydd. Och det är lite grann som plötsligt blir han etta på topplistan. Eller plötsligt syns han i alla tv-soffor. Är med i de coolaste poddarna. Och kungen bjuder upp honom till slottet för att vara med i kungens lilla akademi. Som är också en sorts litterär salong. Fast då lite finare än Lysanders. Och vid det här laget har Bellman lämnat Lysanders salong bakom sig. Han är liksom redo för större gärningar. Och kungen stödjer Bellman. Han gillar Bellman. Och han ser till att Bellman får bra jobb. Så småningom står han också fadder för Bellmans första son, Gustav. Förstås.
Det är ju en upphöjelse, måste man säga.
Det är verkligen. Det är en ära som inte många fick vara med om.
Nej. På vilket sätt gynnar han Bellman under åren här?
Bellman får en sorts ställning som hovpoet. Och vistas lite grann i utkanten av hovet.
Men du säger det utkanten av hovet?
Ja, alltså det finns. Bellman är inte adlig och det finns samtidigt en sorts distans.
Hade det inte varit lämpligt att adla honom eller gjorde man inte det?
Ja, med inte Bellman. Nej, men det intressanta är alltså att Bellman är hela tiden väldigt populär, men han är inte fin nog. Och jag tror också det här handlar om hans problem med gränser. Och problem med...
Hade han varit lite mer att kunna föra sig så skulle han mycket väl kunna bli adlig, tror du, eller?
Alltså Leopold, som ju var väldigt mjuk i ryggen, han blev ju adlad. Klevberg, som också var mjuk i ryggen, blev adlad. Kjellgren blev inte adlad, han var inte mjuk på något sätt. Och... Men till skillnad alltså från generationen som kommer efter Bellman, som får komma in och skriva libretton till kungens operor till exempel, och som får, blir kungliga handsekreterare och sen kommer med i Svenska Akademin, så hålls Bellman lite för sig. Han blir lite grann lustigkurran, han blir en buffon, narren. Han är med i lustiga skådespel, både då sådana han skriver själv och i andra spektakler man ställer till med. Och spelar. Och han gör sånt där som att spela en man med generariteten, alltså som den här, så en kamera obskura ungefär, som visar upp saker och pratar någon sorts tysk rotvälska. Jättekomiskt. Men man skulle inte kunna tänka sig att Leopold eller Kjellgren skulle ha gjort det.
Hur blir hans sista tid i livet då? Är det rakt igenom dystert? Eller hur?
Nej, det kan man väl inte säga. Alltså, Bellman levde väl ändå ett ganska bra liv om man...
Men han hade ju aldrig pengar.
Nej, jag vet. Nej, alltså vi har ju en del räkningar bevarade som kommer från familjen Bellman.
Men han lever väldigt över sina tillgångar,
ja,
då?
Oh ja.
På vilket sätt, har du några exempel på så här hur han levde över sina tillgångar? Du säger, om du har suttit och hårdgranskat hans kvitton.
Ja, de vi har. Alltså det man ju kommer fram till av de här är ju att hans fru uppenbarligen jobbade med finsömnad, broderade och sådär.
Så han kunde inte försörja en hel familj själv?
Nej.
Nej,
precis. Och det här var ju inte så det skulle vara. En hustru till en man i Bellmans ställning som skulle inte arbeta. Det är en sak om man då har en, om man är kryddkrämare. Då kan ju då liksom frun jobba i boden, eller om man är tryckare, typograf, då kan ju liksom, då är hela familjen med och jobbar inom hantverksyrkena, men inte så här. Utan hon ska ju liksom vara hemma och välpudrad och representativ.
Men vad gjorde han av alla sina... Vad gjorde, han måste väl ändå ha kommit in lite pengar. Han fick ju så här, han fick ju så här tjänster han inte behövde arbeta på.
Han hade lön.
Ja.
Han fick pengar från kungen.
Och inte så dålig lön heller.
Nej. Och dessutom så verkar han haft ett antal mecenater som stödde honom, ja, förmodligen med pengar.
Men vad gjorde han med alla pengarna?
Jag vet inte. Eller det vill säga... Han,
söp han upp dem eller?
Han verkar inte ha supit mer än andra. Vi har ju en krognota. Och det har ibland gjorts rätt mycket av hur mycket han drack. Men det är ett tillfälle när han då petade i sig, vad var det, 6 snapsar och 1 gädda. Jag tror inte han har ätit 1 gädda själv. Jag tror att de är 6 stycken som delar på gäddan.
Ja.
Och väldigt mycket av det som finns på den här krognotan verkar vara så här... Jag är lite hungrig, jag behöver någonting litet. Jag tar en macka och en sup. Det är många smörgås och sup där. Så nej. För övrigt så är kronotan obetald.
Det är viktigt påpekande.
Ja, faktiskt.
om man inte känner till Bellman och vill närma sig Bellman, vilka låtar är det man ska lyssna på, tycker jag? Det är lika svår fråga det här.
Ja,
det är så många.
Det är jättemånga.
Hur många låtar, hur många finns det dokumenterade egentligen?
Standardplanen av Bellmans skrifter är på 20 volymer.
Och 20 volymer?
Ja, då är naturligtvis ganska mycket av det kommentarer. Bellman har skrivit väldigt mycket.
Men han håller har allt kvalitet då?
Nej, allting är inte bra.
Nej.
Han har skrivit väldigt mycket såna här skåldikter, uppvaktningar till vänner, tillfällesdikter. Även i slutet av sitt liv skriver han uppenbarligen för att få pengar, vilket man inte brukade göra när man var medelåldersförfattare. Han har skrivit religiösa betraktelser, han har skrivit dramatik, han har skrivit journalistik. Så det är väldigt mycket mer än vad man egentligen tror. Men epistlarna är ju det största.
Mm. Så liksom, gå in på Spotify och lyssna på Fredmans epistlar,
ja,
med Fred Åkerström, eller?
Ja, Fred Åkerström.
Fred Åkerström. Ja. Det är en bra start.
Ja, det tycker jag.
Carina Burman, författare och litteraturforskare, oavlönad docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och aktuell med boken Bellman-biografin. Stort tack för att du kom hit idag.
Tackar.
Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.